Är det dags för ett nytt kök, badrum, nya garderober eller nya vitvaror? Låt oss på HTH Köksstudio hjälpa er. Med erfaren personal och brett sortiment guidar vi er hela vägen till färdigt resultat. Dela upp er betalning räntefritt upp till 36 månader. HTH Kök, det kallar vi kökskärlek som håller.
Jakten på mördaren är tillbaka med säsong 18. 10 nya mordfall som skakade världen och polisens jakt på mördaren. Först ut denna säsong kommer du få höra 4 av Sveriges mest gripande och mest omskrivna fall.
Snart därefter upptäcker de Lisa Holms jacka och mopedhjälm i en rishög på gården.
Vill du höra alla avsnitt av säsongen direkt kan du göra det helt gratis i appen Podplay.
Välkomna damer och herrar och icke-binära, tänkte jag säga. Det vart inget bra. Men hörru du, gör introt du, det är bättre.
Ska jag verkligen göra introt?
Ja, gör introt.
Det känns lite som en tradition. Okay.
Välkomna damer och herrar till Drama och Intriger med Doris
och Christian!
Woho!
Nu är det så här att idag är faktiskt ingen vanlig dag.
För idag är det kärlekens dag.
Alltså hör ni, den vackra fågelsången, fåglarna som kvittrar, en gris som och idag är Alla hjärtans dag. Ja, och inte bara Alla hjärtans dag, vi firar faktiskt 15 år.
Åh jävlar du,
ja,
det är helt jävla sanslöst.
Vi har känt varandra och varit ihop väldigt, nästan för länge, Dara.
Nej, det är inte för länge.
Ska vi skita istället?
Nej,
vi kör 15 år
och jag fick en iPhone.
Ja, alltså det är så sjukt det här. Alltså jag vet inte, alltså Doris, alltså som sagt, vi har varit ihop i 15 år. Doris känner mig utan och innan. Hon kan allting om mig.
Ja.
Så hon vet att hon får oavsett vad hon vill.
Ja.
Alltså det spelar ingen roll vad det är, hon får.
I'm a manipulative, vad heter det?
Manipulative bitch.
Vad heter det på engelska?
Manipulative.
I'm a manipulative bitch.
Ja.
Yeah.
Nej, för alltså hon bara, jag vill ha en iPhone. Alltså grejen var att för ungefär var det ett år sedan så var det också, jag vill ha en iPhone. Jag bara, men alltså iPhone, du gillar inte iPhone. Jo, jag älskar iPhone. Efter mycket tjat, okej, vi köper en iPhone åt dig. Du använder den en vecka. Sen bara, men okej, jag gillar inte iPhone.
Mm.
Och så köpte vi en ny OnePlus åt
dig. Och vad hände då? Jag har alltid älskat OnePlus, men den är, alltså jag lovar, jag har blivit så arg.
Ja, alltså vi var ju då ambassadörer för OnePlus för ganska många år sedan och då var de genuint bra. Alltså de var skitbra.
Precis.
Plus för en riktigt bra peng. Men nu med åren som har gått så har liksom priserna har stigit.
Ja,
så...
och kvallen, eller inte kvaliteten i sig, men alltså jag tycker att telefon har blivit sämre.
Ja, alltså telefon är inte vad den en gång var. Alltså visst, de är fortfarande jättebra, absolut. Ja. Men de håller inte samma kvalitet som förr, tycker vi i alla fall.
Nej, jag skulle nog vilja säga att de första OnePlusen, det var ju dunder.
Ja, och de var billiga, men det var så typ 5-6 tusen för en telefon. Ja. Nu är de, om du vill ha den värsta OnePlusen, så ligger den 13-14 ändå.
Ja. Ungefär. Nej, som jag tror att den kostar, du vet när vi fick Star Wars Editionen där.
Ja.
Jag tror att den låg på typ 3-4.
Ja, de var
då var det verkligen, då var de nya på marknaden liksom.
Men idag så är de i stort sett lika dyr som en iPhone och där. Så Doran sa, jag vill ha en iPhone. Jag bara, nej, inte igen. Inte igen, du kommer inte gilla det. Alltså, fast det var nästan rekord, för den här gången så tjatade du bara i 2 dagar.
Ja.
Tills jag gav efter.
Ja, du bara, okej, okay, sen då. Jag bara, nej.
Ja, du, och till Doris försvar så jag har precis köpt en Mustang från...
Ja, och så han bara nej. Jag bara, men du har köpt en Mustang till dig själv och jag vill bara ha en liten sak. Din Mustang kostar 80 000. Jag vill ha en liten sak.
Men till skillnad från en jäkla mobil så kan ju jag sälja den där Mustangen för 120 och gå med vinst.
Ja,
du betalar 17 000 för en jäkla telefon.
Jag
bara
tycker om tekniska saker.
Det gör du minsann.
Och jag älskar den här telefonen.
Ja.
Jag har inte tröttnat än alltså. Och bilderna, oh my fucking god man. Alltså, den nya iPhonen. Alltså shout out iPhone, sponsor me.
Alltså då står det och säger, jag har inte tröttnat än. Du har inte haft den i ett dygn för fan.
Nej, men jag brukar ju som typ OnePlusen som vi köpte. Där redan i början kände jag direkt så här, okej, okay, men det här är, this is too much to handle med bilderredigering. Alltså det här med, det är så mycket inställningar och där. Så alla bilder jag har tagit har blivit krispiga och bra, men så fort jag lägger ut dem på min Instagram story, alltså jag skojar, det blir så keft.
Alltså jag var ju så här, jag var team iPhone förut, alltså back in the days, alltså väldigt väldigt länge sedan.
Men har du varit?
Ja.
Jag trodde du också alltid var Samsung.
Nej. Jag har varit team iPhone ganska många gånger. Ungefär när, alltså inte de första iPhones, men jag tror 4 någonstans där, så hoppade jag på tåget och hade iPhone. Men jag tyckte det var så jobbigt för man kunde inte byta ringsignal, uppdatera, du var tvungen att koppla upp till iTunes.
Fast det kan du nu.
Ja, men idag finns ju allt via appar, så en helt annan spelbana.
Ja, men kan du tänka dig att när vi träffades så hade du en... jag hade en Nokia, jag var team Nokia, så for the win liksom, ja. Körde den jävla Snake 3310, det var
men
ju
det hade
liksom...
jag med, men det var inte på den tiden vi träffades.
Nej, precis, det var ju efter det. Ja. Men 3310 först, och sen så kände jag så här, nej, jag går över då till nej, jag hade Nokia 3310, ja. Och sen den här flip-flop grejen.
Ja, flip-telefonen.
Och du hade en Samsung, ja. Alltså den här flip-flop. Fast alltså jag, upp med lucka.
Jag hade världens bästa Samsung-telefon back in the day, så det här var ju då T9, alltså alla ni OGs där ute, T9 liksom.
Alltså, jag skojar, alltså den var så bra.
Och den, alltså det var en flip-telefon fast man följde fram tangentbordet ner. Ja, den var asbra.
Ja, den var asbra.
Men nog talat om det, kära vänner. Idag har vi då lånat med 8 stycken helt sjuka historier, så jag tänker vi tar och kör igång.
Hon kommer få mig sparkad. Jag är en man på 38 år som har ett bra arbete som ger en riktigt bra lön varje månad. Jag får en så pass bra lön att för 4 år sedan kunde min fru säga upp sig från sitt arbete och bli en så kallad hemmafru och samtidigt ta hand om vår då 1-åriga son. Idag är det 4 år sedan och vår son är nu 5 år. Allting flöt på otroligt bra tills dess att pandemin lamslog världen. Då helt plötsligt förflyttades mitt kontor i stan till ett kontor i min källare. Allt fick helt enkelt anpassa sig och alla fick börja arbeta hemifrån, vilket var helt okej för min del. Det betyder att jag får spendera mer tid med min familj samtidigt som jag slipper ödsla ungefär en timmes bilfärd varje dag. Redan från början så förklarade jag för min fru att även om jag arbetar hemifrån så måste jag ändå anpassa mina tider och stämpla in precis som vanligt från måndag till fredag. Till en början funkar detta bra, men ju mer tiden passerar så har jag märkt hur min fru kan bli tjurig på mig för att jag till exempel inte tar hand om disken, kanske inte hinner fixa frukost till vår son, inte har tid att dammsuga under vardagen och så vidare. Jag hjälper verkligen till så mycket jag bara kan när jag inte arbetar, men det är svårt att hinna med allting under mina arbetstimmar när jag sitter på kontoret och arbetar. Häromdagen hade vi ett ordentligt gräl. Min fru fick i fredags för sig att hon skulle iväg på lunch och äta med en kompis. Då kom hon bara ner med vår son i kontoret, slängde upp dörren och sa att hon skulle gå och ta lunch. Hon placerade sen vår son bredvid mig och gick därifrån medan jag satt helt chockad. Det var samtidigt som vi hade ett online-möte på datorn också. När jag ursäktade mig från mötet och pausade min kamera gick jag upp för att återigen förklara för min fru att det inte funkar så här, men lagom till när jag kom upp för trappen så hörde jag bilen lämna uppfarten. Jag blev rosenrasande men fick helt enkelt gilla läget, förklara för chefen vad som skett och att det inte skulle ske igen. Nu är förhållandet i lite av en svacka om man säger så. Min fru vägrar förstå och jag vet inte vad jag ska göra. Fortsätter hon så här så kommer jag inte längre ha något jobb att gå till.
Ja, alltså den här är väl lite knepig på ett sätt. Jag förstår ju henne, men jag förstår ju honom också. Alltså han jobbar ju hemifrån, men han har ju fortfarande sina timmar och måste sitta vid datan.
Absolut, men sen är det ju också som så här att barnen behöver ju även pappan. Alltså, om han väl jobbar hemma, ja. Alltså du jobbar hemma, ja. Du redigerar mycket och sitter mycket vid datorn.
Ja.
Men det betyder ju inte, alltså barnen har ju alltid tillgång till att komma ner här. Det är ju aldrig så här, ja ni får inte vara här, stick. Alltså typ att ja. Vill de ha din närhet så får de det och du kan pausa.
Ja men precis, men ja, vi jobbar ju som egna företagare. Då kan man ju göra så att man kan pausa.
Ja men jag förstår henne.
Nej, jag förstår honom för att han har ju ändå sitt jobb. Han sitter ju i online-möte och pratar med alla. Han sitter ju verkligen och genuint jobbar. Han är inte egen företagare.
Ja precis, men ja exakt.
Så att hon bara kommer ner och barnen kommer ner i ett Skype-möte och sådana saker. Då får man ju helt enkelt sätta ett lås på dörren eller någonting förklara för barnen att man kan inte komma ner. Alltså som vi har idag så kan jag bara pausa. Mm. Alltså det är inga problem med barnen. Har hjälp med något, jag pausar redigeringen eller släpper allt.
Mm.
För vi är egenanställda liksom. Men om jag skulle ha en jobb som en chef som står och kollar på mig i kameran vad jag gör.
Fattar.
Så kan jag inte pausa.
Nej, det är sant. Det är sant. Han har ju sina timmar, han måste jobba liksom.
Ja, och då blir det väldigt fel att hon börjar ta honom för givet att visst att han är hemma, men han har ju fortfarande, han jobbar ju hemifrån.
Ja.
Så han är ju fortfarande på jobbet. Det blir väldigt fel.
Fast det blir lite mindfuck där när man är hemma och så är karn hemma också. Ja. Det blir mindfuck. Det blir jobbigt för en tjej med, för en kvinna med.
Ja, jag förstår henne med, ja. Fast samtidigt så måste jag tycker fortfarande att det är hon som gjort fel.
Ja,
här.
Det tycker jag. Hon men, ska inte göra så där utan hon får ju vänta tills han har arbetat färdigt.
Ja, men precis. Och att hon kan inte förvänta sig att han ska bara liksom ta hand om disken, stå och städa och dammsuga och allting sånt. När han har ett heltidsjobb som man måste sköta. För många av de här kontorsnissarna, de har ju sådana här program som ser att du står och skriver på datan.
Ja, just det.
Så om du inte skriver något, visst finns det ju folk som fuskar med det här, men om du kanske inte skriver något på 20-30 sekunder så loggas det. Och då ser chefen, okej, hallå, du har inte alls jobbat 8 timmar idag. Du satt inte här i 2 timmar liksom.
Nej.
Så det är lite svårt. Och han kan ju antagligen få sparken fört.
Ja.
Så jag tycker att hon börjar ta honom alldeles för mycket för givet och kan inte göra det. Det är väldigt fel.
Jag tycker du ska tala vid henne. Tala vid tanta.
Snacka med henne, och i värsta fall får du väl försöka hyra något kontor eller liksom på något sätt inte vara hemma. Mm. För, alltså, det kanske inte funkar. Hon kanske inte riktigt kopplar. Mm. Eller vad tycker du?
Ja, alltså, jag tycker att han ska prata med henne och säga att det här, du måste lägga av. Alltså.
Ja, för hon är ju trots allt en hemmafru. Hon slipper ju jobba.
Ja, exakt. Då ska hon ju verkligen dra sitt strå.
Och då är det ju fel av henne att kräva att han inte hinner med att dammsuga på vardagar och fixa och städa och dona i hemmet när han är den som drar hem brödfödan. Och det kan lika gärna vara tvärtom. Det kan lika gärna vara kvinnan som jobbar och det är pappan som är hemmapappa eller liksom hemmafru. Mm. Farsan kan vara. Mm. Och det är inget konstigt med det, men då kan ju inte han ta henne för givet.
Nej, exakt. Det här med att ta varandra för givet. Man ger fan i att ta varandra för givet. För det är det vidrigaste som finns, ska jag tala om för er. Det är det vidrigaste jag vet.
Ja.
Det är att bli tagen för givet.
Ja.
Det spelar ingen roll i vilken situation det är. Men, ja, visst, jag tar dig för givet för du ska ge mig kiké mamma faja varje kväll. Men,
vad är kiké mamma faja till alla tittare där ute?
Ja, det är mitt egna språk. Ja, och det har vi inte talat om. Nej. Jo, mitt språk, men inte kiké mamma faja.
Nej, alltså kiké mamma faja, det är ju liksom, det är inte en jävel där ute vet vad du snackar om just nu. Bara. Men det är så här, alltså Doris har alltid älskat att bli killad i hårbotten, eller så här, i huvudet.
Jag kan somna.
Så det började liksom för 15 år sedan när vi varit ihop. Att varje kväll, så här, jag kollar på film, men då har ena handen ledig, står och killar dig i huvudet. Ja. Och jag kan göra det 4-5 timmar varje kväll. Och jag har gjort det varje kväll i 15 år.
Jag vet, alltså verkligen varje kväll. Den enda gången, jag har jättesvårt. Det är typ mitt sömnmedel på kvällarna, mina sömnproblem. Men nu sover jag asdåligt, för Christian att jag håller på att tatuera ryggen.
Ja.
Alltså det är för jävligt. Jag bara ligger och så ibland när du vänder och så tänkte jag, ah, nu kommer han killa, men snart så gör du inte det.
Nej. Grejen är att jag har ju som sagt gjort det varenda dag i 15 år.
Jag har haft mina tidigare killar har inte killat mig. De har killat mig lite, så jag orkar inte mer.
Det låter väldigt snuskigt när du säger på det sättet. Men det är mer killar i hårbotten. Liksom. Man klappar på huvudet liksom, i stort sett. Man ser hårbotten. Men alltså, grejen är att jag har ju på att göra en stor ryggtavla med en stor djävul. Stor shoutout, Studio S i Linköping och Stockholm. Men i alla fall, jag håller på att vi ska tävla med den i tatueringsmässan och massa sådana saker. Men när han tatuerar nu så kan inte jag ligga på rygg. Och då kan inte jag ge det kikea mamma faja.
Nej, och jag vill ha kikea mamma faja. Jag längtar.
Och det jobbiga är ju att jag stundvis har ju fått kikea. Men jag har börjat med den här tatueringen i november. Och kört en gång i veckan i stort sett.
Alltså, du vet, folk måste tro att jag är helt dum i huvudet.
Jag tror att vi är helt
kikea mamma faja, what the fuck? Men man säger så här, kikea mamma faja.
Ja, alltså jag vet inte så vart du får allt ifrån.
Inte jag heller.
Låter inte min hemlösa pojkvän flytta in hos mig. Tjenixen är en tjej på 30 år som har dejtat en kille på 27 år i snart 3 år. Vi kan kalla han för Sander. Genom åren av vårt förhållande var det väldigt turbulent. Vi har gått från att vara ihop till att inte vara ihop många gånger. Vi älskar verkligen varandra och han får mig att känna mig trygg. Vi båda vill dock olika saker i livet. Sander brukade arbeta med bilar i en verkstad men fick sparken på grund av attitydproblem. Då tog han istället ett jobb som budbilsförare, men även där fick han sparken i september förra året då. Sander bodde gratis hos sin kompis tills dess att kompisen fick för sig att sälja lägenheten. Då flyttade han in hos sin brorsa och hans fru. Även där bor han helt gratis och bidrar inte så mycket som en spänn liksom. Häromdagen frågade han om han kunde flytta in hos mig. Jag bor ju själv i en rymlig tvåa. Eftersom vi är tillsammans så ska vi ju självklart bo ihop. Problemet är dock att jag vet att min pojkvän tyvärr är en gris som varken kan laga mat eller städa för sig. Han har heller ingen inkomst och verkar inte vilja ha en. Skulle jag låta honom flytta in så vet jag inte hur min lägenhet skulle se ut. Den skulle förfalla. Nu är han riktigt arg för att jag inte låtit honom flytta in. Han säger att eftersom jag inte vill ha honom när han är på sin lägsta punkt i livet så förtjänar jag inte att ha honom när han sen klättrat upp till toppen. Sander är inte utbildad, kan inget om ekonomi, kan inte laga mat, har inget jobb och har även problem med humöret. Han har genom åren sagt flera gånger att han ska gå med i militären, men det har bara varit snack och ingenting som han har tagit tag i direkt. Jag förklarar för honom att jag tror på honom, men vägrar samtidigt ha honom sittandes i min lägenhet som bara äter upp all min mat, inte städar efter sig, lever som en gris och inte gör någonting. Några av mina vänner säger att jag är en idiot som inte låter honom bo hos mig, medan andra vänner är på min sida. Har jag gjort fel här?
Alltså jag tycker ju att jag tycker att du är lite konstig, ärligt talat. Du verkar ju ha dina åsikter om den här killen. Att han ska minsann inte bo hos dig. Alltså du har redan, du målar upp honom på fel sätt och ändå väljer att stanna kvar hos honom.
Jag tycker det är väldigt konstig situation här, att hon är hon verkligen kär i honom?
Exakt, varför är du tillsammans med honom om du nu tycker att han är så jävla grisig och bla 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 bla.
Jag förstår inte heller människor där ute som alltså så här, kan vara tillsammans med någon bara för att vara tillsammans med någon. Alltså så här, man inte verkligen älskar.
Nej,
förstår
men alltså,
du hur jag menar?
Du, de hade ändå varit tillsammans i 5 år.
Ja.
Alltså det här var en jättemärklig historia, för jag förstår inte då, han är en gris och hon vill inte flytta ihop för att han är en gris, han har inte inkomst. Alltså förstår du?
Ja, ja.
Alltså där för mig, alltså det här förhållandet kan vara bland det konstigaste jag har hört.
Och jag har också så här tänkt, alltså sådana personer som är ihop med någon men inte ser någon framtid med.
Nej,
varför
exakt.
Är man då ihop med den människan om man inte ser någon framtid tillsammans?
Vad säger som att låt honom bo, lär upp honom, pusha honom liksom till
att... Fast han kanske inte vill. Alltså det finns ju människor där ute som är riktiga slackers.
Nej, men där får man ju tala om innan att absolut du kan bo hos mig, men då är det här som gäller.
Ja, fast jag är lite kluven där. Om man väl skulle låta den här Sande till exempel flytta in, och hon vet hur han är och har varit hos alla andra, han bidrar inte, han jobbar inte, han vill inte, och han vill inte lära sig heller. Alltså väl att bjuda in någon i sitt hem, det är väldigt svårt att få ut dem efteråt.
Ja.
Som hon väl säger ja, och visst hon ställer krav, men som om han inte följer dem så kommer hon ha ett helvete med att få ut honom.
Jag fattar inte varför hon är ihop med honom. Nej. Om hon tycker så här om honom.
De säger att de älskar varandra men haft ett turbulent förhållande, de har varit till och från väldigt, väldigt många gånger. Och alltså så här, om du inte ser någon framtid tillsammans med den här människan, varför ödsla tiden?
Ja, nej, fan.
Om du nu tycker att han är en gris, han har humörproblem, han kan inte hålla ett jobb, han är arbetslös och vill inte jobba. Är det verkligen någonting liksom du vill ha? Någonting du vill satsa på? Jag känner att den här kvinnan här behöver ta och göra ett val. Ja. Att antingen så gillar hon och älskar honom för den han är. Eller så går hon vidare och liksom...
Ja, japp, någon annan mannen.
Ja, men ungefär så. Alltså, det är ingen idé att slösa tid av ens liv.
Nej.
Man har bara ett liv och livet går sjukt fort.
Ja, oh, it's too short, darling.
Och helt plötsligt sitter du där gammal med någon kille du inte älskar. Det är inte värt.
Nej.
Livet är för kort.
Ja, det är det.
Så ta bestäm dig. Det är mitt råd i alla fall.
Exakt.
Någon förde över 140 lax på mitt konto. Tja, mitt namn är Micke. Jag är en man på 45 år och bor i en förort till Stockholm med min familj. Sen jag tog studenten har jag arbetat inom byggbranschen, främst som snickare, då det var det jag utbildade mig till. Mina första arbeten var hos några större företag, men jag började efter ett tag inse att jag kan tjäna mer stålar om jag öppnar eget bolag, så det var något jag gjorde. De första åren var lite tuffa, precis som det oftast brukar vara för nya företagare, men vi höll oss flytande och med tiden så anställde jag 4 snickare till och vi är idag ett relativt stort bolag som har byggt upp ett riktigt bra rykte. Genom åren har jag självklart varit med om kunder som inte betalat för utfört arbete, men jag har samtidigt haft lite tur då det räckt med att bara hota om inkasso så att de har betalat. Nu till vad som har skett. Jag är lite kluven med vad jag som chef ska göra i det här läget och mitt hjärta säger en sak och min hjärna en annan. Vi gjorde ett relativt stort arbete hos en kund ute i skärgården. Denna kund är något av en kändis och syns på väldigt många tv-program genom åren. Nu tänker jag självklart inte avslöja vem det är, men jag måste samtidigt förklara så ni förstår varför jag aldrig gjort någon kreditupplysning. Han är ju känd och har ett gott rykte. Även huset han ägde kostar många miljoner. Därav så litade jag helt på honom. 3 av mina snickare spenderade 3 veckor med att bygga altanen som gick ut över en klippa på baksidan av huset. Det blev ett riktigt mästerverk och kunden var helt lyrisk. Vi spolar fram 3 månader så har kunden fortfarande inte betalt fakturan. Vi gjorde en kreditkoll och det visade sig att den här personen har 87 anmärkningar hos kronofogden. 87! Tyvärr så är väldigt många av de här anmärkningarna av staten och därför kan jag glömma att få ut några pengar därifrån. Huset stod tydligen inte heller på honom så hela situationen är riktigt dålig. Kunden svarar inte heller oavsett hur många gånger vi försöker kontakta honom. Här står jag med 3 snickare som vill ha lön och en kund som inte betalade. Som tur är så har vi flera arbeten efter det och vi har lyckats överleva med nöd och näppe. Det finns helt enkelt inte så mycket jag kan göra i dagsläget. Tills för ett par dagar sedan. Häromdagen gick jag in på kontoret och alla mina 4 snickare smålog. Jag sa god morgon och gick in på mitt kontor. När jag startade datorn och loggade in på banken ser jag en insättning på 140 lax. Jag börjar undersöka var stålarna kommer ifrån, men ingen av våra utförda arbeten har legat på denna summan. Till jag går tillbaka några månader och inser att kunden har betalat. Vad fan är detta, skriker för mig själv, samtidigt som jag skrattar. Jag springer ut till mina anställda och förklarar vad som skett, men konstigt nog så vet de redan om det. Jag blir lite misstänksam hur de lyckats övertala kunden att betala, men tänker samtidigt att jag kanske inte vill veta. Vad tycker ni? Vad ska jag göra här? Helt enkelt ta pengarna och se glad ut eller gå till botten med vad som skett. Då är det kanske inte olagligt.
Ja, antagligen har det ju hänt något olagligt här, va? Han har ju blivit hotad, va?
Hotad eller kanske slagen eller jag vet inte. Alltså det är ju väldigt fel att kräva in pengar på det sättet. Absolut ingenting
men
vi stöttar.
Det är era... Nej, det är inte. Men du visste inte om det och givetvis du behåller ju pengarna för det är ju dina pengar.
Det är ju för utfört arbete.
Ja, men så är det ju.
Men samtidigt så är det som så här, om man nu... Jag som chef hade nog inte velat veta. För att om jag skulle veta vad som skett...
Jag
då...
hade sagt så här. Bara, jag hade kunnat tänka tankarna. Men ja. Samtidigt så hade jag bara så här. Ja, nej, men skit i det. Det är ju pengarna. Jag har pengarna nu. Det är mina pengar.
Ja, fast det är ju så här. Är det lagligt eller är det inte lagligt?
Antagligen inte om man har blivit hotad.
Nej, man vet ju inte hur de går tillväga. Och hade jag varit i hans sitt så hade jag inte velat veta. För om han hade vetat att de har hotat eller slagit till och med...
Ja, då mår man kanske lite dåligt.
Då kanske det måste gå något rättsligt eller anmälas eller något sånt.
Men så länge han inte vet.
Ja, lite så. Alltså, summa summarum här är att han fick sina pengar. Det var hans pengar. Men väldigt, väldigt känslig... Alltså jag hade inte velat veta hur de gjorde.
Nej, det hade jag inte. Det är mina pengar. Ja. Så jag hade ju inte grävt dit heller. Bra, nu pengarna där. Så klart. Sen hade jag ju kunnat undra utan att tala om. Alltså, fattar du?
Ja.
Jag hade ju sagt till dem som garva och typ så här, men pengarna är inne nu.
Ja.
Och jag bara, men fan vad bra, men då vet jag det. Då fortsätter vi jobba.
Ja, och sen är det som så att den här kändisen som då... Alltså inte betala. Om han polisanmäler, men då får man kanske gå till botten med vad som egentligen har skett.
Exakt.
Men om han inte polisanmäler, nej. Då...
Men då kan man ju bara säga, oj, men jag hade ingen aning om det här. Jag fick bara en inbetalning. Du vet, han har ju inte gjort något.
Ja, det var väldigt, väldigt så här gråzonig dilemma här, skulle jag säga. Väldigt, väldigt klurig. Men hade jag varit du, Micke, hade jag varit glad att pengarna på kontot i alla fall.
Ja, jag med.
Och fråga inte för mycket frågor. Om det inte är polisen som frågar, då måste du svara.
Lider du inte vete, lider du inte av det?
Sparkade ut min styvson. Hej Christian och Doris. Mitt namn är Helena och jag fullkomligt älskar er podd. Brukar lyssna på den varje dag när jag åker till och från jobbet. Nu till historien. Jag bor i Kanada och här är det lagligt att röka marijuana. Min styvson Sean är 18 år och går på universitet. Han bor på heltid hos sin pappa som då är min sambo. Detta gör att Sean bor på heltid, även hemma hos mig. Seans mamma bor 8 mil bort från oss och Sean skulle aldrig kunna närvara på sitt universitet om han inte bodde hemma hos oss. När Sean skulle flytta in så ville jag verkligen inte det, men min sambo insisterade och lovade att Sean skulle sköta sig, att han skulle städa upp efter sig och helt enkelt inte skulle skapa några problem för mig. Sean är egentligen inte en hemsk människa. Han kan ibland vara lite slarvig och inte städa upp efter sig och liknande, men det har blivit bättre sen vi pratade om det. Jag och min sambo har även en 3-årig flicka tillsammans och Sean är en riktigt bra storebror som brukar ställa upp som barnvakt och liknande. Nu till problemet. Sean röker så mycket marijuana att det är ett mirakel att han lyckas sköta sin skola. Personligen bryr jag mig inte. Den regeln vi har med hans rökande är att han är över 18 år och ska han röka så är antingen i garaget eller utomhus, absolut inte i hans rum. Detta av 3 anledningar. 1. Vår 3-åriga dotter kan jag plötsligt gå in i hans rum och då är det väldigt olämpligt för henne att andas in marijuana. 2. Det luktar så inåt helvete illa. 3. Han har hela tiden fönstret öppet, vilket leder till att vi måste värma upp huset konstant. Jag sa till min sambo att Sean inte följer reglerna vi satt upp och att han får en sista chans. Sen skiter jag i vilket och kastar ut han på gatan. Sean bad om ursäkt och han förstod allvaret och att han skulle skärpa sig. Han gick istället och köpte så kallade edibles, ätbara saker som gör dig hög. Detta gör att det inte luktar illa, skapar ingen rök och han behöver inte heller ha fönstret öppet. Det funkar i cirka 2 veckor. Sen rökte han på rummet igen och jag kastade ut honom. Jag packade ihop alla hans saker och körde dem till hans mamma. Sen bytte jag alla lås i huset. När han kom hem från skolan så tappade han det totalt och sa att jag var en kontrollerande bitch som inte har rätt att säga vad han får göra i hans pappas hus. Jag sa sansat att lilla gubben, det här huset ägde jag sen innan jag blev tillsammans med din pappa. Det här är mitt hus. Jag antar att han inte visste detta och då började han be om ursäkt. Men han fick sina chanser. Nu är det för sent. Idag bor Sean istället hos min sambos bror, som för övrigt är helt emot cannabis och därav får Sean varken röka eller lukta cannabis. Han sover på en liten soffa i vardagsrummet och detta kan ibland ge mig lite dåligt samvete. Han är ju över 18 år, ska föreställa en vuxen man. Jag gav honom otaliga chanser att ändra sig och följa våra regler, men samtidigt sket han totalt i det. Har jag gjort fel?
Absolut inte, du har gjort helt rätt.
Men jag tycker ändå, alltså det har varit en annan sak om man var yngre. Då hade man kunnat ställa mer ultimatum och såna här grejer, fler chanser. Ja, men alltså han är 18 år här. Han är vuxen, han är myndig och han väljer att röka. Och jag personligen hade tyckt det var väldigt olämpligt. Säg att Mariana hade varit tillåtet i Sverige.
Ja.
Och säg till exempel att våran äldsta Ricky, han är 17.
Ja.
Säg att han skulle röka massa Mariana här hemma. Även om det var lagligt. Så har han andra i hemmet att
absolut,
tänka på.
Absolut, och ja, det, du vet så här, då småsyskon, de ska inte behöva se eller lukta eller känna någonting av
eller
det
eller se dig hög heller. Precis. Det tycker jag är väldigt olämpligt, även om det hade varit lagligt.
Ja.
Och det är samma sak med alkohol i vårt hem.
Mm.
Alltså det är väl en sak, han är liksom, snart fyller han 18, vill han gå ut på krogen och supa där, det är helt okej.
Okay. Mm.
Men att han till exempel skulle sitta och supa i rummet framför sina syskon eller komma ut full, och det tycker jag är väldigt olämpligt. Jag tycker inte barn ska se fulla människor.
Nej, det tycker jag inte.
Och sen i det här fallet, alltså hon gav ju honom otaliga chanser. Han får ju röka.
Mm.
Bara det att han måste antingen gå ut i garaget eller utomhus.
Ja, men han har inte nöjt sig där, utan han gör vad han vill.
Till. Mycket vill ha mer. Och han trodde ju då att det var hans pappas hus. Så han var ju din kontrollerande bitch. Mm. Jag gör vad jag vill i pappas hus.
Ja.
Och då fick han ju smaka på. Det var ju inte pappans hus.
Nej, exakt. Det var ju hennes.
Jag förstår ju samtidigt att hon får lite dåligt samvete. Absolut, det kan jag köpa. Men alltså, det är, man får inte glömma bort det. En vuxen, vuxen kar.
Mm.
En ung vuxen. Han väljer att göra sina egna beslut. Han har fått många chanser. Och han har inte lärt sig.
Ja, nej. Nej, men jag tycker att hon gjorde helt rätt. Alltså.
Ja, men ändå jobbigt läge på ett sätt. Alltså, så här, pappan var ju också på hennes sida, som jag tolkade som.
Ja.
Ja.
Nej, men alltså jag tycker att hon som sagt gjorde rätt.
Vi stöttar dig.
Ja, vi stöttar dig, och du har inte gjort något fel, så känn ingen ångest. Du har gjort det som är rätt för dig och dina barn.
Förstörde födelsedagsfesten. Idag var det min svågers födelsedag och vi alla hade en familjemiddag. Det var min svåger som fyllde år, hans flickvän, min man, jag och vår bebis, min mans föräldrar, farbror och faster. En familjemiddag helt enkelt. Vi åkte till en mexikansk restaurang och åt riktigt goda fajitas. Finns det något som vår tvååriga bebis älskar att göra, så är det att äta från våra tallrikar. Han grappade tag i en av mina tortillas som jag helt enkelt gjorde strimlor av och skar upp lite av maten i mindre bitar som han kunde gotta i sig. Min svågers flickvän sa åt mig att det var väldigt oaptitligt och äckligt att se vår son greppa mat från våra tallrikar, och att det gav henne ångest då hon var rädd att se honom sätta i halsen. Jag sa åt henne att stirra på sin egna tallrik istället för att kolla på mig, och man kunde se att hon blev lite chockad när hon fick höra mitt svar. Halvvägs inom måltiden tog min man vår son så jag kunde äta. Då började vår bebis istället plocka min mans mat, det som fanns kvar på hans tallrik istället. Återigen poängterade min svågers fru att det var väldigt äckligt att de gav henne ångest. Min man bara skakade på axlarna och lät vår son fortsätta äta. Efter middagen när alla var på muggen så var det bara jag och min svågers flickvän där kvar vid bordet. Hon sa då att jag var väldigt otrevlig mot henne och att jag förstört hennes pojkväns födelsedag på grund av vårt bordsskick. Jag sa återigen att hade hon fokuserat på sin egna tallrik hade det inte varit något problem. Hon sa då att jag var väldigt självisk som människa och bara gav mig en arg min. Jag förstår inte riktigt. Har jag gjort fel här?
Här nu när jag hör historien så saknas det en liten, liten text där vad hon sa. Hon var väldigt, den här kvinnan, svågerns flickvän då. Hon sa att hon tyckte det var väldigt oaptitligt, men att hon också var rädd att se barnet sätta i halsen, och det gav henne ångest.
Precis, men det sa han ju i början.
Det gjorde han, gjorde det,
Att, men det sa han.
Ja, men det missade jag höra.
Och det, har man inte varit där så kan jag, alltså då förstår jag att man inte förstår. Förstår du?
Ja.
För att våra barn, alltså jag har jättemycket ångest, till exempel hemma hos Rask.
Ja.
Då har ju vi Jason, han satt ju så illa i halsen när han var liten, våran grabb.
Ambulans fick komma och massa.
Ambulans och allting, och han var helt blå i läppar och hela, han var blå. Alltså, det var så obehagligt, och efter det har jag har trauma.
Ja.
Det kan jag ju säga, jag har trauma efter det. Och sen när Valle är ju lika gammal som typ Kataleja, och du vet när de äter, och vi har alltid skurit smått, men du vet han fick ju käka macka, du vet, så jag känner ju känslan.
Man får ångest, och jag tror det här är bara föräldrar som själva haft barn med trånga strupar som kan sätta sig in i.
Ja, det tror jag med.
Jag tycker det var väldigt fel av den här kvinnan, svågens flickvän då, uttrycka sig som hon gjorde, för oaptitligt kan man inte säga att ett barn som står och äter av ens tallrik, det är helt okej.
Okay. Ja.
Där kan inte hon gnälla ett skit om shut the fudge up. Men själva den här grejen med ångest, att hon liksom, hon är rädd att barnen ska sätta i halsen. Den kan jag förstå mig in i 100%.
Ja.
För jag kan själv till exempel, vi kan vara ute och äta på en restaurang och så ser jag kanske en tvååring stå och greppa en stor köttbit och står och suger på. Och man blir så här, alltså jag får själv jättemycket ångest på shit, tänk om den sätter i halsen.
Ja,
tänk,
exakt.
För att man själv har varit där.
Ja.
Men jag tror, är man inte förälder eller man kanske är förälder till barn som haft stora strupar, så kan man inte relatera på samma sätt.
Nej, och, nej precis, precis. Men hon hade kunnat uttrycka sig på ett annat sätt.
Liksom. Jag tror att den här sambons flickvän menade väl men uttryckte sig lite korkat. Att hon mer hade liksom ångest och tappade aptiten för hon var så... Alltså, för, alltså även om man liksom de, vad ska man säga, bebisen sitter bredvid och äter.
Mm.
Jag förstår, det gör att jag också tappar min aptit för jag kan inte fokusera på någonting annat än bara shit, den kommer sätta i halsen snart. Jag måste man håller koll liksom. Så det kan jag ändå köpa. Då hade hon kunnat gjort lite mindre bitar. Hon gjorde förvisso strimlor av tortillan, men ändå det kanske var för stora bitar.
Ja, exakt.
För det är så sjukt läskigt alltså. Fatta egentligen vi människor hur konstiga vi är.
Mm.
Eller djur med för den delen. Men alltså, våra strupar säger de ju är lika stor som din tumme.
Ja, då är inte jag så stor.
Och nu undrar jag hur många av våra lyssnare där ute som just nu kollar på sin tumme. Jag vet, då har han kollat på sin tumme.
Ja, men kolla vad trång strup jag har. Ja, och kolla. Du är ju världens jävla hål i sådana hål i grottan.
Jag har stora händer, jag har inte lätt att sätta i halsen.
Nej, men
du har ju satt i halsen ett par gånger.
Ja, du har gjort Heinrich på mig.
Ja,
ja. När vi satt och käkade, vi bodde på vårt förra ställe.
Ja.
Så att vi åt kött som du, jag tror vi hade grillat eller vad.
Ja, något sånt.
Och så satt vi och pratade och så märkte du att jag bara varit knäpptyst.
Ja, hon varit helt tyst. Hon bara, liksom, hon bara typ, jag såg hon försökte svälja så var hon tyst. Jag bara, hallå. Och så svarar hon inte. Jag bara ser hon försöker svälja. Jag bara, hallå. Hon svarar inte. Har du satt i halsen? Och hon svarar inte. Jag bara, för fan. Ställde mig upp, gick runt bordet, drog ut bara, boom! Heinrich!
Jag låg en jävla köttbit. Det var flög alltså. En flög.
Ja, ja.
Obehagligt. Christian, alltså, han har trauma sen dess. Varje gång jag äter kött så bara, tugga nu. Säger
det var
du
ju även på vårt bröllop för 10 år sedan.
Ja.
Farsan satt i halsen.
Ja, fy vad obehagligt.
Det var också vi käkade kött.
Men han gör ju fel. Han bara drog, du vet. Han bara, fuck that, time out. Ja, jag bara, vart i helvete ska han?
Vi satt så här efter bröllopet. Alla, vi hade så här middag. Vi satt och käkade på en loge. Liksom. Alla satt och åt. Och sen helt plötsligt bara ställde han sig upp. Och jag bara ser paniken i hans blick. Bara, nu är någonting fel. Så jag ställer mig också upp. Och då bara typ går han ner för trappan och bara dunkar ner.
Bara alltså, spring. Ja, hoppar,
typ,
ner,
hoppar
typ.
Ner så att det liksom, själva köttbiten ska åka ner i halsen och så fick han igenom den. Men alltså det är ju fett läskigt. För sig, alltså, om du väl sätter i halsen då har du två val.
Mm.
Antingen försöker du få upp den vägen den kom.
Mm.
Eller så försöker du svälja den med risk att den fastnar ännu mer.
Ja.
Alltså paniken och inte få någon luft.
Ja, det är jätteäckligt där. Och sen man bara sväljer och sväljer och sväljer och den kommer ingenstans biten. Nej. För jag sätter ju ofta i halsen så jag vet ju så här, shit, nu vart det jävligt trångt här.
Ja, ja.
Alltså jag känner ju direkt. Och då, du vet, så här, sväljer. Och en gång så var det, alltså det var, och du vet, så här, jag fick panik och bara tog vatten och bara, försökte bara få ner den.
Ja, ja.
Och då med vatten, då fick han ju tryck liksom.
Men du har ju faktiskt lyckats med någonting som är ganska ovanligt. Du har ju faktiskt lyckats med att sätta i halsen nerifrån och upp. Det låter väldigt konstigt nu, men Dorran är så här, när hon äter, alltså ibland kan ju någonting vara så fruktansvärt gott. Och jag är så här, om jag äter för mycket, då får jag ont i magen.
Ja.
Men om Doris äter för mycket så kräks det.
Ja, locket. Det är så här, jag vet inte vad det är, men den struphuvudet locket, det liksom ställer sig vidöppet.
Ja.
Och så att du vet, mat kan guppa upp och ner hur du vill.
Ja,
den är där pressar, verkligen äter så mycket att det liksom så här, du bara står uppe, jag kan bara öppna strupen, lite öppna mun så bara kommer det spy.
Ja, alltså och det gör ju du när du är liksom för mätt eller druckit för mycket, ätit för mycket. Men grejen var att vi hade varit i Stockholm och käkat på någon fin restaurang och maten var jättegod. Alltså, den var
fy fan.
Jättegod, så Doran pressade ju i. Alltså, det var ju så gott och hon bara pressade ju i. Och sen efteråt skulle vi gå på bio.
Och jag tänkte, det här kommer inte gå alltså.
Nej, nej det går inte. Du måste
den här, det var den här köttbiten, eftersom att det här locket jag har i halsen bara stod vid öppet, så var det ju den här jävla köttbiten guppar ju upp och ner. Så jag bara, alltså, jag måste ju få ut den här köttbiten.
Och jag som känner Doris vet ju det. Så när hon gick in på tjejtoan där jag stod utanför och väntade, så bara, nej, hon kommer sätta i halsen. Hon har säkert inte tuggat köttet ordentligt. Och det tog lång tid innan det kom ut. Så jag var bara mer och mer nervös. Sen kom det ut, jag bara satt i halsen. Jag bara, hur kunde du veta det? För då hade Doran inte tuggat ordentligt. Nej. Så köttbiten hade ju åkt ner när du hade ätit.
Mm, han fastnade på vägen upp.
Han fastnade när du skulle spe upp den. Ja. Det var obehagligt.
Ja, det var riktigt vidrigt var det alltså.
Fett läskigt.
Men är det någon mer? Jag vet inte om det är fler som har samma problem. Alltså så här, och äter jag starkt, då ställer sig locket öppet med. Och då känns det som att man får hjärtinfarkt.
Kan inte ni göra som så här, ni lyssnare? Har du någon gång varit med om att du satt i halsen riktigt ordentligt? Berätta gärna den historien och skicka in till oss. Så kan vi ta och läsa upp den nästa vecka.
Så obehagligt.
Skicka då in till drama. OCH Intriger, precis som vi heter, drama och intriger @hotmail.com.
Yes.
Så tar vi med den nästa vecka. Det här är fett spännande.
Det är spännande.
och ryckte bebisen ur min famn. Hej Christian och Doris, tack för en grymt bra podd. Lyssna varje onsdag och det förgyller verkligen min annars väldigt gråa vardag. Så kul med Rask som berättarröst. Han briljerar verkligen som uppläsare. Tack så mycket. Nu till mitt problem. Jag är en kvinna på 35 år som länge har kämpat mot psykisk ohälsa. Under de senaste 15 åren har jag varit väldigt sjuk i ätstörningar. Har varit väldigt nära döden ett antal gånger och har genomgått flera behandlingar med varierande resultat. Jag är idag bättre men kommer förmodligen aldrig bli helt frisk. Hela min ungdomstid har i princip ätits upp av sjukdomen och jag har inte lyckats skaffa mig vare sig barn, man eller heltidsjobb. När det kommer till barn så har min kropp skadat så mycket att jag helt enkelt inte kan få några. Nu till mitt dilemma till podden. Jag har en lilla syster som har allt. En underbar kille, jobb, hus och nu en liten bebis. En underbar liten tjej som är så söt att klockorna stannar. Sen hon föddes har hon förgyllt tillvaron för oss alla och mitt liv har känts mycket mer meningsfullt nu när jag är moster. Jag älskar verkligen min systerdotter och vill gärna hålla henne när jag får chansen. Ofta får jag hålla, men bara om tösen är helt tyst. Så fort hon gnyr minsta lilla sliter min syster henne ur min famn och säger:
"Nu tar jag henne, det är min bebis."
Visst är det så, men är det nödvändigt att rycka bort henne så fort hon skriker lite? Jag behandlar ju henne väl, precis som man ska. Håller barnet korrekt, vaggar och interagerar. Alla barn skriker förr eller senare. Det är normalt och inte något tecken på dålig behandling. Hon kan ont i magen, vara hungrig, trött, ja, ni fattar. Men syran beter sig helt obefogat. Precis som om jag skulle gjort barnet illa på något sätt, vilket jag självklart inte har. Jag har sagt till min syster att hon gör bebisen orolig och att hennes överbeskyddande beteende lär barnet att det bara är mamma som kan trösta. Att det skulle gynna barnets anknytning till oss andra om även vi fick trösta. Men min syster vägrar och säger att det är hon som bestämmer. Barnets pappa känner samma som jag. Han får heller aldrig hålla när bebisen skriker och känner ofta att syran ser ner på honom som pappa. Jag vet att hon har starka moderkänslor och det är jättefint. Men det känns jobbigt att varken jag eller barnets far tillåts få samma kontakt med barnet som hon. Den här lilla tjejen blir ju nästan som mitt barn också, då jag inte kan få egna. Vad tycker ni? Begär jag för mycket i denna situation?
Jag tror att du som inte själv har barn har svårt att
relatera
till, alltså det här är ju, menar jag absolut inget illa, men det här modersinstinkten.
Aha.
Det här med att när Ricky kom, mitt första barn.
Aha.
Mitt första barn, det hade jättesvårt att släppa honom ifrån mig. Bambi fick knappt hålla,
alltså, det var före detta.
Ja, min före detta Rickys pappa.
Aha.
Jag var väldigt så här, och du vet så här, så fort någon annan höll i Ricky.
Ja.
Då vart jag såhär, nej. För det vet jag. Du vart väldigt hönsig med Cataleya. När någon annan höll i henne som bebis.
Ja, ja.
Då kände du liksom att, appa, ja, lugn. Ja,
man
men hon kanske var så liten.
Ja,
man
är ju lite av en hönsförälder. Och alltså, här tycker jag att det är fel, men det, jag förstår samtidigt mamman
ja,
här.
Ja.
Men det är ändå viktigt att visa barnet också att alltså barn, det enda sättet de oftast kan prata, det är genom att gråta. Alltså
ja, men bebisar. Så är det ju. Och sen är det ju så här att det är så viktigt, även fast man är så här hönsig. För jag gjorde mig själv en otjänst med Ricky.
Ja.
För att jag lät inte någon annan hålla. Det var ju min lilla bebis, va?
Ja,
det
ja.
Resulterade ju i sen att han kunde inte vara hos någon annan.
Nej.
Mormor kunde inte hålla. Farmor kunde inte hålla. Utan du vet, han bara skrek och skrek, för han skulle bara vara hos mig.
Ja, och det är ju
och
inte
där så. I slutändan blir jättejobbigt för dig som mamma.
Ja, men precis. Man gör sig själv en otjänst.
Ja, det gör man.
Och grejen är att ännu mer när hon inte tillåter pappan hålla.
Ja, den är sjuk.
För det är
den ändå, tycker jag är jättemärklig.
Det är ändå viktigt att man kan få någon slags avlastning om man nu måste göra någonting. Eller man kanske ska iväg med tjejkompisarna eller vad som
den
helst.
Den är jättekonstig tycker jag.
Ja, och sen är det ju som så barn skriker och barn gråter. Men det finns ju olika slags, som det här kan ju alla föräldrar relatera till. Man hör om sitt barn gråter för att den har ont eller om den gråter bara för att gnälla.
Man lär sig sånt.
Och är det liksom att bebisen gråter för att gnälla, ja men då kan den få gnälla. Om det inte är som så att, det är, att den, liksom, den har ont eller är hungrig. Eller...
Så den lär man sig som föräldrar och liksom höra när det är liksom så här, är det här skrik för livet liksom, eller är det här
har hon ont eller precis bara lite gnäll.
Ja.
Och jag tycker det är ändå viktigt att till exempel om jag kanske håller min brors barn till exempel.
Mm.
Och då kan jag hålla, de kan gnälla lite och så där och det är inga problem. Men när man hör att de verkligen börjar så här skrika då bara okej, men nu är det dags att langa över att
du är väldigt så här, du är nervös när du håller i andras barn.
Då, ja, det
som
är
typ Astrid. Det är ju våran berättarkille Rasks bebis, eller våran guddotter. Du hade ju jättesvårt att hålla. Jag fick typ tvinga dig. Jag bara, men du måste hålla, Ina.
Grejen är, det här är lite som att cykla. Vi har ju själv liksom 3 barn. Och grejen är att när de var små, man blir ju van med att hålla en bebis. Men sen så blir barnen stora, de kanske är 5-6 år. Då
och
var
sen
det länge sedan.
Oh my God,
och sen ska man hålla i ett spädbarn igen. Som är typ lika stor som en underarm. Och då blir man så här, shit. Man tänker så här, tänk om jag tappar, tänk om man blir så nervös. Sen är det ju som att cykla. Alltså du har hållit i en minut så är det, vad ska man säga, rutinerna tillbaka. Upp över axeln, man vet hur man kan hålla om man har kontroll.
Ja, men när Kataleja föddes så var det ju jag, där var jag istället. Alltså jag vågade inte ta Ina. Hon var jätteliten. Ja, men alltså jätteliten. Och jag kunde inte. Nej. Så Christian, alltså, du fick ju ta henne där på BB och du vet, byta blöja. Och jag vågade inte.
Nej.
Alltså jag har varit så här, hon är så liten. Jag vill inte skada henne på något
hela,
sätt.
Hela den förlossningen var ju traumatisk. Alltså. Doris höll på att dö. Mm. Alltså det här är ingen skämt. Doris höll på att dö. Alltså det är bara forsade blod. Alltså flera liter som kom ut ur hörnpartiet på det liksom.
Stackars dig.
Och sen,
ja, men alltså det var tur att du var med.
Ja,
för du bara, nu fan får någon göra något.
Ja, men alltså grejen var att det var 2 stycken undersköterskor, eller vad heter de, förlösningsskor?
Barnmorskor.
Barnmorskor var det. 2 stycken äldre damer som står och allting flöt ju på bra. Du fick dina verkar, de visste vad de gjorde. De har ändå säkert jobbat länge.
Mm.
Men jag märkte att desto längre tid det tog och hon inte kom ut, desto mer och mer panik fick de.
Mm.
Och sen så bara, liksom, typ, skulle du krysta men din moderkaka eller något kom emellan.
Nej, den lossnade och la sig för hårdet.
Ja, och sen när du krystade så gick den sönder och det bara forsade blod. Mm. Och jag ser de här 2 barnmorskorna. Bara, jag ser hur de får panik.
Jag var ju inne i mitt, så jag är ju inte ens medveten om det här, att det här hände. Liksom.
Och de här 2 kärringarna, de men det är ingen fara. Jag ser hur de får panik och de börjar kolla på varandra och man ser att de får panik.
Mm.
Och de försöker lösa det. Jag bara, nej, nu får ni för i helvete ta hit någon som vet vad de gör. Alltså
för det är det enda jag typ så här kommer ihåg. Eller du vet, för jag hade så ont och du vet, så jag krystade och inget hände. Så att jag var inne, det enda du vet, så jag bara, vad fan, vad säger han? Du vet, så här, för då visste jag, du vet, så här, du pratar inte så där till folk.
Nej,
du vet,
nej.
Så bara, nu får ni väl för fan ta in någon som kan.
Någon som vet vad de gör. De ja. Och så gick de ut och så kom det in en ung läkare. Ja,
hon var jätteung och så bra.
Hon kom in, okej, nu bam, så, okej, vi blöder där, så. Alltså, hon visste vad hon gjorde.
Ja.
Kärringarna hade ingen koll.
Nej.
Och då kände jag mig lugnare.
Ja.
Men, alltså, de
men vad lång tid det tog för mig att återhämta mig. Alltså, jag kunde inte ens ställa mig upp utan att typ, alltså, så här, svimma.
Ja, alltså, det var ju mycket blod du tappade. Du kunde följt med där. Alltså, det var galet läskigt. Och sen så var ju även Kataleja utan vatten i din mage i över 24 timmar.
Ja, vattnet gick ju och jag typ höll på att slå ihjäl mig. Jag bara, Christian, jag tror vattnet gick i sängen. Ja, men det här är kul att berätta, tycker jag. För vi har aldrig berättat det här för någon. Alltså, så här, det är inget vi har delat med oss av.
Det är inget liksom man säger under middagen. Liksom.
Nej, eller vi har inte delat med oss det här på kanalen heller, vår YouTube-kanal. Nej, men då i alla fall så mitt i natten där så...
Ja, tidig morgon var det?
Ja, det var tidig morgon. Typ 6 på morgonen eller något. Så jag bara så här, kände att jag var jävlar... Fan, jag ligger och pissar på mig. Chris, jag tror jag kissar nu. Så jag bara ligger kvar i sängen. Så jag bara, nej, vad är det här? Är det kiss, du vet? Så ställer mig upp och det bara, fuh!
Nej, men du bara, Chris, jag tror vattnet har gått. Och så ställde det upp och så bara forsade.
Ja, det bara,
fuh! Och du trampar ju det där och halkar och håller på att slå ihjäl dig högra.
Jag surade tag, du vet, i handtagsdörren på dörren där, vet du. Stod där, Chris, jag bara, nej, du måste vara akta, du måste vara försiktig. Jag bara, fan, jag höll på att dö.
Ja. Nej, och sen var ju Kataleja utan vatten väldigt länge i magen och det gjorde att vi var tvungna att stanna kvar 2-3 dagar efteråt. För vi är ju vana som alla dina födslar. Dåran alltid åkte hem samma dag. Alltså det spelar ingen roll hur, men nu var vi tvungna att vara kvar. Och det jag tyckte var så fel ändå, det var ju det att du var helt utslagen efteråt. Och då bara, okej, du måste värma. Du måste värma henne, hon är väldigt nedkyld.
Och jag var iskall. Jag hade ingen blodflöde.
Nej, och då är du precis förlöst och du hade ingen blodflöde. Och de bara, men lägg det på din bröst. Du bara, jag är kallare än vad
bebisen
Kataleja är liksom. Men jag som tur är ju väldigt, väldigt varmblodig av mig. Så då tog
och de
jag
ville inte ge henne till dig först.
Nej.
Jag bara, men han är jättevarm. För han brukar värma mig liksom. Ge henne till pappan.
Ja.
För att det gick inte. Jag var ju kallare.
Ja, du var
alltså
iskall.
Mm.
Men då stoppade de Kataleja runt mig och filt. Och vi kan sitta där några timmar.
Hon var ju så pass... Hon syresatte sig inte ordentligt. Så att hon var ju helt blå.
Ja, den var obehaglig.
Ja, jätteläskigt var det.
Men det var i alla fall en liten storytime här.
Jättekul.
Dorran nästan, ja...
Ja, nästan.
Ramla på sitt förlöst, vad heter det, fostervatten?
Ja, oh, gud, alltså Jesus. Oh, jag var på dö.
Hon kräver att jag ger min hund. För ungefär 7 månader sedan hittade en kompis till mig en hund utanför sitt hus. Jag tog in hunden och ringde 114 14. De sa att jag skulle kontakta en veterinär för att ta reda på om hunden hade ett mikrochip så att vi kunde lokalisera ägaren. Hunden var riktigt smal och riktigt skitig. Veterinären kunde inte hitta något chip så de sa att jag skulle ta hand om hunden i någon vecka. De skulle göra en efterlysning och försöka hitta ägaren. Om ingen svarade så skulle jag få adoptera hunden om jag ville. Vilket var precis vad som skedde. Det gick lite över ett år och jag döpte hunden till Hjärt. Ungefär som Fjärt fast med ett G. Hon har numera en riktigt fin päls. Är väldigt lätt att gå med i koppel plus att hon kan göra en massa tricks. Jag lider av depression och ångest. Hjärt är numera som mitt stöddjur och jag känner verkligen att hon gör mitt liv värt att leva igen. Förra månaden gick jag med en Facebookgrupp som alla äger samma hundras som jag äger. Det är tydligen en ganska ovanlig hundras. Jag la upp en bild på Hjärt i gruppen. En kvinna blev taggad i kommentarsfältet på min bild och hon skickade sedan ett meddelande till mig där det stod att det var hennes hund och att hon var så tacksam att jag hade hittat den. Att hon ville styra upp när hon kunde komma och hämta henne. Hon erbjöd även betalning åt mig eftersom jag tagit så väl hand om hunden. Jag trodde hon försökte skämma mig eftersom hon cirka bor 40 mil bort liksom från där jag hittade hunden. Men jag kollade på hennes profil och hittade flera bilder på Hjärt tillsammans med henne. Hjärt har en väldigt speciell teckning och därför är det ganska enkelt att se att denna kvinna inte ljuger. Det kan inte vara en annan hund än Hjärt. Det visar sig att min Hjärt tydligen är en champion. Hon är renrasig med en riktigt fin stamtavla. Hon är tränad i massa saker. Om man ser på bilderna att Hjärt har ett riktigt bra liv där han var älskad och tog som hand om riktigt bra. Kvinnan förklarade att hennes hus började brinna förra året. Hon förlorade allting inklusive hennes hund som sprang iväg. Ingen vet hur hunden kunde ta sig över 40 mil bort eller vad som hände innan min kompis hittade henne. Men på något sätt kom hon hit. Nu till punkten där jag kanske gjort fel. Jag sa till kvinnan att jag uppskattat allt jobb hon gjort med hunden, men att det numera är min hund. Jag har adopterat den lagligt och gjort allting by the book, om man säger så. Jag sa även att jag är riktigt ledsen över situationen och förstår hur hon känner, men att hon kan försöka se så, liksom känna sig in i hur jag känner. Jag erbjöd henne skicka bilder regelbundet, men då slog det slint för kärringen och jag började få hot från väldigt mycket människor. Varje gång min mobil plingade till fick jag ångestattacker och jag fick dagliga hot i flera veckor och allt kändes som mitt fel. Jag blockerade henne och alla som hotade mig. Enligt lagen har jag rätt. Jag kontaktade polisen och även kollade med veterinär. Jag adopterade hunden och står som ägare på den, så lagligt sett har jag gjort rätt. Men är det verkligen moraliskt rätt? Vad tycker ni?
Jag tycker ju faktiskt att alltså även om det är lagligt rätt så är det inte. Fel. Alltså det är så fel. För förstår den här alltså kvinnan som har förlorat sin hund som har sprungit bort efter en brand. Det här är så fruktansvärt. Alltså det här rör mig till hjärtat. Jag tycker på riktigt att du ska lämna tillbaka hunden.
Jag förstår ju både. Jag förstår ju henne med 100%. Men samtidigt men så förstår jag inte. Mer.
Alltså, en hund, alltså så här. Hon, den här kvinnan som fick sitt hem nedbrunnet och hunden springer iväg. Hon har förlorat allt. Hon har köpt den här hunden en gång i tiden.
Kanske bara, som valp.
Ja, men alltså som, alltså en valp blir som ett, ens barn.
Ja, ja.
Alltså, jag kan bara tänka mig, du vet, om Greger hade sprungit bort.
Ja.
Och han alltså, har tagit sig 40 mil iväg och någon har adopterat min hund. Och så ser jag min hund.
Ja.
Jag vill ha tillbaka min Gregory.
Ja, alltså jag förstår ju 100% här. Hon har ju gjort det lagligt, absolut. Och hon kan ju inte göra så jättemycket, den här damen. Men samtidigt är det som så att säg man tappar en hund, det är väl ganska svårt att få reda på. Ja, hon hade 1 eller 2 veckor på sig att claima hunden, annars så går den bort till någon annan. Det är fel.
Ja.
För, alltså, det är inte alltid man står och kollar alla hemsidor efter så här, hundar som är inga ägare till och upphittade hundar. Alltså, väldigt, väldigt svårt läge, men jag anser ju fortfarande att den som har mest rätt i hunden, det är hon. Alltså från början.
Absolut. Det här tycker jag, det här är sorgligt.
Och sen får man ju utgå lite för hundens eget bästa. Alltså om jag hade tagit, någon säger att jag hade varit i hennes situation och jag sett att ja men shit, hunden och det är dåliga ägare, de bodde i en trailer trash, de tar inte hand om hunden, de vanvårdar. Då kan jag ändå, nej fuck you, det här är min hund, den har bättre hos mig. Men i det här fallet så är det ju en champion utställning, tränar i agility och hon förlorar ju inte hunden av att hon misskötte sig, utan det brann, det var en olyckshändelse.
Precis.
Och sen kan det ju vara att hunden har skutat eller alltså var skitig och undernärd, så har kanske gått runt och alltså i 40 mil tagit så väldigt
alltså
långt.
Det här, det, som du säger, alltså hade det legat mer bakom ett att hunden har fart illa och det, då hade jag bara skitit i, du vet. Ja. Men någonstans så måste man ändå ha hjärtat på plats. Alltså den här kvinnan har antagligen saknat sin hund väldigt, väldigt mycket.
Vet du vad jag hade gjort här, ärligt talat?
Delat hunden på mitten.
Varannan vecka, delat vårdnad.
Nej, aldrig. Nej,
vet du vad jag hade gjort? Nej. Jag hade gjort en deal med den här damen. Mm-hmm. Okej, grejen är att jag älskar den här hunden. Den har kommit mig nära. Jag älskar den också. Men vi kan göra en deal. Du kan få tillbaka hunden. Mm. Och så parar vi den. Och så tar jag en av valparna.
Ja, och att jag får komma och hälsa på när jag vill.
Ja, men precis. Ja. För rätt ska ändå vara rätt. Visst, hon gick by the book. Men det moraliskt är det fel.
För ja, fy fan. Man gör inte sådär.
Stackars
alltså.
Den här kvinnan. Ja. Jag förstår att hon blir arg och hotar. Hon gör väl allt i sin makt för att få tillbaka sin
barn.
Bebis.
Ja. Alltså, jag hade gått över eld och vatten för Greger.
Ja.
Alltså så är det bara.
Och många där ute som följer vår YouTube-kanal, vi hade ju ändå en engelsk bulldog, vid namn Greger. Men grejen var att Katalea är jätteallergisk. Så han gick ut till din syster.
Ja, så där är han och har det bra.
Ja, men i alla fall, nu tar vi och rullar sista historien.
Jag antastade en kar av misstag. Okej, fan, denna är pinsam alltså. Men jag bjuder på det. Det här skedde för ungefär en månad sedan när jag och min flickvän skulle åka till Spanien. Flygresan var inte superlång så jag bokade aldrig några platser då det inte var värt de pengarna för den korta flygresan. Jag och min flickvän blev inte placerade bredvid varandra men samtidigt ganska nära ändå. Jag satt i raden framför henne och hon satt i raden bakom mig. Flygplanet lyfte och bältesymbolen släcktes. Jag vet att min flickvän kan vara lite flygrädd så jag räckte bak min hand och höll hennes knä. Till en början. Vart efter minuterna gick så började jag långsamt smyga min hand upp från knät och höger upp mot hennes lår. Efter några minuter så kör jag liksom med min flickvän fnittrar och jag tror att jag måste ju antagligen kittla på låret. Jag fortsätter och hennes fnitter byts ut av skratt. Va? Jag fattar ingenting och vänder mig om samtidigt som jag har kvar min hand på hennes lår. Ja, jag vet inte hur jag ska förklara detta men det är ett av de mest pinsamma händelserna i mitt liv. Jag vänder mig om och ser en skäggig kar bara sitta och stirra på mig. Jag tittar ner och ser att min hand är på hans lår. Tydligen hade han och min flickvän bytt platser innan vi lyfte. När de märkte att min hand börjat smyga bakåt så tänkte de att de inte skulle säga något och bara spela med. När de såg uttrycket i mitt ansikte började hela bakre raden dö av skratt då alla har följt vad som skedde. Även den skäggiga karn fann detta väldigt underhållande. Fy fan så pinsamt, men roligt, men pinsamt. Kunde jag öppnat flygplansdörren i luften, då hade jag gjort det och hoppat ut just då. Alltså.
Alltså jävla pinsamt.
Pinsamt men kul. Det är inte kul för honom men fatta alla andra. Och den här gubben verkar ju vara jävligt skön lirare också som lät det fortgå liksom, så här. Hur långt kan han ta till namnmärket?
Oh my god, så smir. Ah,
och han har ju kanske stått och masserat så här högre och högre på låret på frugan liksom.
Oh my
god. Och så här en skäggig kar. Oh, nej.
Hur att man gud förlåt, vad säger man ens, du vet så här.
Och hela bakre raden börjar asgarva åt den.
Alltså nej.
Vilken pinsam historia.
Ja, det här var jättekul var det.
Och det här är ju lite som Dorran också så här, kan göra för i butiken och har gjort många gånger.
Mm, jag tar främlingar i hand.
Jag tror att det är jag som går bredvid mig. Jag sticker iväg i någon hylla eller något. Och Dorran bara greppar närmaste hand och säger en gubbe.
Ja för fan, han har varit så arg på mig. Vad fan gör du? Wow, wow, wow. I'm sorry. I thought it was my husband.
Och när du ska handla och stoppa in våra varor i andras korgar.
Ja men det är lätt hänt när man är som mig.
Också standard.
Ja, det, så är det att vara jag. Det är inte lätt att vara jag.
Jag måste säga att det här avsnittet känns faktiskt som en av våra bättre avsnitt.
Ja.
Det känns
good
väldigt
flow, good flow.
Good flow. Vi har haft väldigt roligt. We have talked a lot. Vi har berättat lite
ja, men privat,
stories,
liksom.
Lite snaskiga historier.
Stories of our lives.
Och är det så här att du har en historia som du vill dela med dig av i kommande poddavsnitt, skicka då in ett mail till drama-och-intriger@hotmail.com.
Yes.
Och stort tack för att ni lyssnade. Jag har även lite nyheter, Dorran.
Aha.
Och det är att vi kommer vara med på poddfest i Stockholm den 18 mars.
Ja, men alltså det är väl fantastiskt. Jag hoppas ju att jag får träffa Hasse Aro. Han, jag älskar Hasaro.
Ja.
Alltså han, ni fattar inte, men han är också med i Podplay.
Ja.
Han gör ju så här, han berättar om fallen jag aldrig glömmer eller något sånt här, heter det. Ja. Och där berättar han ju om de här fallen som har varit med Efterlys och det här. Och du vet, så här, jag somnar till hans röst.
Men Hasaro har en bra röst.
Jag hoppas att vi kan få... Hasse, hör du det här? Så joina gärna en podd hos oss.
Gästa oss, du får det.
Du får det, Hasse. Jag lovar. Jag vill vara din kompis, Hasse.
Nej, alltså det är ju någonting som är sjukt goda nyheter. Och det har vi berättat tidigare. Men ja. Vi är ju då med i Podplay.
Yes.
Som då ägs av Bauer Media. Och de äger ju Mix Megapol bland annat.
Ja.
Vi var ju med där hos Lotta Bromé.
Ja.
Och vi körde live på radio.
Ja, det gick ju skitbra.
Ja, det flöt på väldigt bra. Och som ni märker, vi har ny reklam på vår podd, vilket gör att vi i sin tur kan jobba mer med när vi tjänar på det.
Precis.
Och kan helt enkelt liksom utveckla podden. Det känns väldigt bra. Jag älskar Podplay.
Och sen, om ni vill hjälpa oss en liten skjuts i rätt riktning, så får ni jättegärna dela podden så fler liksom får nys om den. Alltså dela på er Instagram eller så här, dela till vänner. Och...
Ja, berätta om polare. Alltså så här, har ni hört den här podden? Den är riktigt bra. Alltså,
det
är
om
så
ni gillar liksom.
Vi kräver inga Patreon. Vi kräver inga doneringar. Vi kräver absolut ingenting mer än att om ni tycker om podden, så sprid den vidare.
Ja, precis.
The more the merrier. Alltså jag, det ultimata för mig, det hade varit att kunna få göra det här mer.
Ja.
Säg man kör 2 avsnitt i veckan till exempel. Ja. Om det nu är som så att vi tjänar på det och kan leva på det.
Ja, exakt.
Nu är det ju inte så jättemycket.
Nej.
Men det är på väg i rätt riktning. Vi är ändå relativt nystartade liksom.
Ja, men det är vi.
Men kära vänner, det summerar då dagens avsnitt. Och tyckte du var rolig, ge oss då 5 stjärnor, eller 4, eller 3, eller 2, eller 1, men helst 5.
Ja.
Ge oss gärna betyg, berätta om oss till dina vänner. Stort tack för att ni lyssnade. Vi hörs helt enkelt nästa onsdag klockan
06.00. Puss och kram!